Välkommen till ännu ett program i serien Från stentavla till app, där vi går igenom bibelbokens historia. Vi talade i senaste programmet om de biblarna som uppstod under reformationen, och då nämnde jag att nästan alla reformationsbiblarna utgick från en grekisk text som idag kallas för Textus Receptus, eller den emottagna texten. Det var den dominerande texten under nästan fyra århundraden, men på 1800-talet så skedde det en slags revolution inom bibelforskningen som gör att moderna översättningar ser lite annorlunda ut än de gamla. Och är det bra eller dåligt? Det bland annat ska vi tala om idag. Jag heter Paulus Eliasson och du lyssnar på Radio Maranata. Inom bibelforskningen så finns det någonting som kallas för textkritik. Det ska inte blandas ihop med bibelkritik, och det betyder heller inte att man kritiserar texten så som vi använder kritisera vanligtvis. Utan kritik i det här sammanhanget handlar om att analysera och bedöma. Och det man försöker bedöma inom textkritiken, det är att man bedömer vilken text som är den ursprungliga, alltså vad är grundtexten. Och man kan ju fråga sig, varför måste man egentligen göra det? Det finns väl bara en bibel, och de som skrev det de skrev. Och svaret på det är ja och nej. För från ursprungstexten eller grundtexten och fram till 1500-talet så skrevs ju alla texterna för hand, alltså innan det fanns några tryckmaskiner eller kopiatorer, och skribenter skrev fel. Det gör man när man skriver av en text. En bokstav byts ut, ett ord missförstås. Man kanske hoppar över några ord när man ser fram och tillbaka mellan det man skriver och det man skriver av och texten som man skriver ner. Och det finns helt enkelt inte två manuskript som är helt lika. Å andra sidan så finns det väldigt många manuskript av Bibeln, så då talar vi framförallt om Nya Testamentet. Från år 200 och fram till 1500-talet så finns det över 5800 nytestamentliga manuskript bevarade, mer eller mindre större eller mindre delar. Det är alltså bara på grekiska, och sen tillkommer många tusen på latin och på andra språk också. Och de här manuskripten, de innehåller ofta inte hela Nya Testamentet, och de flesta av dem är från den senare delen av medeltiden. Och framförallt så finns det alltså inte två texter som är helt lika. Det finns inga biblar som är helt identiska, och därför behövs textkritik, alltså konsten att jämföra olika texter och bedöma vilken av dem som är originalet. Och det kan man göra genom att se vilken text som är äldst, till exempel. Om ett manuskript är från år 300 och ett annat från år 1400, så är det antagligen det förra som är närmare grundtexten. Och man kan också bedöma vilken variant som är mest trolig utifrån olika kriterier då. Det är så man bedömer texten. Men vad består då de här skillnaderna i de här 5800 manuskripten av? Ja, de allra flesta skillnader, det är bara olikhet i stavning. Antingen så kan man ha skrivit ett stavfel, eller så är det så att på grekiska så kan samma ord stavas på flera olika sätt ofta. Och det är alltså väldigt, väldigt oproblematiska textvarianter. Det förändrar ingenting i betydelsen. Och medan den andra sortens skillnad kan vara att man har missat någon vers, eller man har skrivit samma mening flera gånger, och det är också ganska lätt att bedöma. Sen finns det situationer där det finns en verklig skillnad i mening, där det finns text i vissa manuskript som inte finns i annan, och det kan vara text som kan vara mer eller mindre viktig, som till exempel i bönen Fader vår. Om du ber bönen Fader vår, så vet du antagligen att den slutar så här, eller man brukar sluta den så här: ty riket är ditt och makten och äran i evighet. Amen. Men Om du tittar i till exempel 1917 års översättning eller i folkbibeln så finns inte de orden med där, utan bönen slutar med fräls oss ifrån ondo. Och anledningen till det är att väldigt många manuskript har med ordet om riket, makten och äran, men de äldsta manuskripten har inte med de orden. Därför bedömer bibelforskare så att de antagligen är tillagda i texten senare. Inte mycket senare, men kanske någon gång på 300-talet. Och så sen har den textvarianten blivit dominerande. Någon kanske skrev det i marginalen till att börja med. Det kanske var någon församling där man brukade lägga till det här och så la man in det i texten också. Vi vet helt enkelt inte varför, men de tidigaste har alltså inte den här textvarianten, medan de senare har den. Men då kan man fråga sig, finns det riktigt stora skillnader? Alltså det är inte så jättestor skillnad om man ber på det ena eller andra sättet i den här bönen. Alltså finns det hela texter som diskuteras? Finns det hela böcker? Finns det kapitel? Och svaret på det är nej. Eller det finns alltså inte hela kapitel eller böcker som är omdiskuterade. De allra flesta textvarianterna, de är små. Kanske ett ord, kanske en mening, en halv mening, ibland en hel vers. Det finns framförallt två texter, eller i huvudsak, eller nästan uteslutande så finns det bara två texter som är lite längre och som moderna textforskare menar inte tillhör originalet, i alla fall. De flesta moderna textforskarna menar inte det. Den ena, det är berättelsen om kvinnan som tog sig äktenskapsbrott i Johannes kapitel 8. Du vet den här där Jesus säger, den som är utan synd kan kasta den första stenen. Den texten finns inte med i de tidigaste manuskripten. Och i några manuskript så finns den med, men på andra ställen i texten. Och sen i senare manuskript under medeltiden då, så är den med ganska konsekvent. Den andra lite längre texten, det är Markus kapitel 16, alltså sista kapitlet i Markus, de sista verserna, vers 9-20. Den texten finns inte i de tidigaste manuskripten och språket i den delen av texten är ganska annorlunda än i övrigt i Markus evangelium. Så där finns det också en ganska bred enighet om att det antagligen eller möjligen är ett senare tillägg. Alltså jag tycker att de här sakerna är väldigt spännande. Jag är lite nördig när det gäller textkritik och manuskript. Så om du vill veta mer om det här så är det bara att kontakta mig och fråga. Jag ska inte gå in så mycket mer på det här och nu. Utan vi ska istället gå tillbaka till historien. Jag sa i förra programmet att jag skulle tala mer om den översättningen som kallas för King James eller The Authorized Version som kom ut år 1611. Den översättningen är väldigt viktig av två anledningar. För det första så dominerade den bibelanvändandet från 1600-talet till början av 1900-talet. Den användes framför allt av evangeliskt kristna. Men där användes den nästan uteslutande, alltså i den engelsktalande världen då. Den har med andra ord haft större inflytande på den engelsktalande världen än någon annan översättning. Det är den ena anledningen. För det andra så är det viktigt att säga någonting om King James Version därför att den har en närmast sekteristisk skara av anhängare i vår tid som menar att det är den bästa eller till och med den enda godtagbara bibelöversättningen. Det är inte så jättevanligt att man möter den här inställningen i Sverige, även om jag har träffat kristna som även i Sverige som menar att det är King James Version som har bevarat Guds ord i sin renaste form. Men framförallt i Amerika så finns det en ganska omfattande grupp kristna som kallar sig för King James Version Only eller KJV Only, alltså bara King James Version, som menar att det är den enda, det är så Gud att bevara sitt ord genom denna enda översättningen. Men vad är King James Version för någonting då? Ja, på svenska så heter den här King James, han heter Jakob den första och han tillsatte en kommission år 1604 som skulle jobba på en översättning av hela Bibeln plus 14 apokryfiska böcker. Apokryferna fanns med i King James version ända fram till 1800-talet. Den här översättningen var i mångt och mycket en modernisering av William Tyndales översättning som började få en del år på nacken. Och dels var det också en ny översättning från grekiska och hebreiska. Och som de andra biblarna som översattes under reformationen så använde också King James Version Textus Receptus som vi talade om i förra programmet. Antagligen en senare version än den som vi talade om då. Textus Receptus var på den här tiden en ganska ny grekisk text som var framställd genom att man hade jämfört en handfull, 8 stycken grekiska manuskript och så gjort en enhetlig text av dem. Och 1611 så kom King James Version ut och den blev sakta men säkert den mest populära översättningen inom den anglikanska kyrkan och senare även i Amerikas kyrkor. Och det är fortfarande den mest sålda bibeln på engelska. Någonting som dels har att göra med att den är väldigt populär i sig själv men också att man inte betalar copyright om man vill trycka King James Version. Så den är väldigt billig att använda. Och så kan man ju fråga sig, är King James Version en bra bibel? Och på det skulle jag vilja svara ett rungande ja. För sin tid så var den helt magnifik. Med de förutsättningar som det 50-tal översättarna som gjorde den hade så gjorde de ett utomordentligt arbete. Det finns inte nog lovord att säga om King James Version helt enkelt, både i utförande och i inflytande. Men när det är sagt så är det inte en perfekt översättning som vissa påstår. För det första så gjordes det flera rättelser i texten gång på gång på gång. Rättelser och uppdateringar i språket. Så om du köper en King James version idag så är inte det exakt samma bibel som skrevs år 1611. Dessutom så arbetade översättarna utifrån sina egna förutsättningar med den kunskap och med de resurser som fanns på 1600-talet. Så att påstå att King James version är ofelbar översättning, det är både historielöst och faktiskt lite meningslöst. Men hur är det med moderna översättningar då? Är de bättre eller sämre än reformationens biblar? Borde vi gå tillbaka till att läsa Karl den XII:s bibel eller finns det bättre alternativ idag? Det ska vi se på lite grann nu. När det gäller skillnaderna mellan våra moderna biblar och de biblarna som kom under reformationen så är den första skillnaden naturligtvis språket. Vi talar varken som Gustav Vasa eller som Karl den XII idag utan språket är väldigt annorlunda. Och den andra stora skillnaden är vilken grundtext man har utgått ifrån, särskilt i Nya Testamentet. Jag har ju pratat en del om Textus Receptus och det var den dominerande grekiska texten för all översättning av Bibeln ända fram till slutet på 1800-talet. Men det som hände på slutet av 1800-talet var att framförallt två bibelforskare som hette Brooke Foss Westcott och Fenton John Anthony Hort, engelsktalande bibelforskare, de gav ut en ny grekisk text som utgick från andra, mycket tidigare grekiska texter än det Erasmus av Rotterdam hade tillgång till när han skrev Textus Receptus. Och efter Westcott och Hort så kom det två tyskar, Eberhard Nestle och Kurt Aland. De kom med sin grekiska text som kallades och fortfarande kallas för Nestle-Aland. Och deras grekiska nya testamente som nu har kommit ut i 28 olika editioner. Alltså när man köper den idag, den moderna, så kallas den för NA28 eller Nestle Aland 28. Det är den vanligaste texten som används i nästan alla moderna biblar. Så det finns alltså minst två olika grundtexter som man kan utgå ifrån. Det är Textus Receptus som användes under reformationen och Nestle Aland som används i de flesta moderna biblarna. Det är en liten förenkling men det är stort sett de två alternativen som finns. Och det är båda alltså kritiskt sammanställda texter, alltså texter där man har jämfört olika texter och i varje vers använt den som man anser är bäst. Och Då kan man fråga sig, vad är den praktiska skillnaden mellan Textus Receptus, det är ett svårt ord att säga, jag har sagt det många gånger nu, och Nestlé Allan? Jo, Textus Receptus baseras på en handfull ganska sena grekiska texter, medan man i modern tid har tillgång till hundratals och kanske tusentals texter som man kan jämföra och döma emellan. Och det låter ju bra. Det är bättre med fler handskrifter än med få, eller hur? Och det som är ganska tydligt när man jämför de tidigare och de senare handskrifterna är att de senare ofta innehåller flera ord. Inte väldigt många, men några få ord. Det kan stå till exempel Jesus i de tidiga handskrifterna och så är det förändrat till Herren Jesus eller Herren Jesus Kristus i en senare handskrift. Eller i en liknelse i Lukas som är kortare än samma liknelse i Matteus, så kan orden från Matteus vara instoppade i Lukas så att de säger samma sak. Och det här påståendet, det är naturligtvis inte de som föredrar Textus Receptus eniga i. De menar att Nestlé Allan-texten har tagit bort verser. Och du kanske har hört det argumentet någon gång om du har sökt lite om olika biblar och så. Det kan sägas att ja, moderna biblar har så många verser mindre än de gamla biblarna. Och så utgår man ifrån att det betyder att man har tagit bort verser ifrån Guds ord. Man tänker automatiskt att ja, de äldre måste ju vara bättre. De är ju närmare källan, de är närmare ursprunget. För vissa människor är det så att man tänker att ja, men är det äldre så är det bättre. Medan andra tänker att det moderna är bättre. Men oavsett hur det är med den saken, jag ska inte gå in på den diskussionen. Men i Sverige så finns det nästan inga översättningar som använder Textus Receptus, inga moderna översättningar ska jag säga. Om du kollar vilka svenska biblar som ligger på till exempel YouVersion, den här populära appen, så är det Bibel 2000, Nya levande Bibeln, Nu-Bibeln, Svensk Bibeln, Svenska folkbibeln, Karl den 12 faktiskt, det är väl den äldsta som ligger där, Kärnbibeln, Reformationsbibeln och 1917 års översättning. Och av alla dessa så är det bara två stycken, Karl den 12 och Reformationsbibeln, som använder Textus Receptus. Och av dem så är det ju bara Reformationsbibeln som är en modern bibelöversättning. Den finns just nu bara i Nya Testamentet, men de håller på att jobba med en översättning av Gamla Testamentet också. Och det är inte en jättepopulär bibelöversättning och jag har inte tänkt att gå till något frontangrepp mot den översättningen. Den behövs, tycker jag, och den har sin plats i översättningsfloran. I Norge däremot så finns en bibelöversättning som baseras på Textus Receptus och som är betydligt mer känd och använd. Och det är, den kallas för Bibelen Guds ord och Värdagsbibelen. Så det är två biblar som är ganska lika varandra som använder, utgår ifrån den här texten. Men så kan man också fråga sig, vilken är bättre då? Och jag menar att det absolut inte finns någon verklig anledning att idag använda Textus Receptus som grekisk grundtext eller utgångstext. Det finns ingen anledning att tro att en nederländsk teolog, en katolik för över 500 år sedan, visste mer om bibelforskning än det vi gör idag. Det finns massor mer att säga om den här saken och som sagt får du som lyssnar gärna kontakta mig om det är någonting du undrar. Men nu ska jag nämna en annan sak som är viktigare än det när man ska välja vilken bibel man ska läsa. De allra flesta moderna biblarna har översatts av en grupp människor i samarbete. En del är översatta av enskilda personer, men de flesta är översatta av en hel grupp. Och när man läser dem så slås man av en sak, och det är hur lika de är. Språkdräkten kan vara olik, men innehållet är nästan 100% likt. Inte ens om man läser en Textus Receptus bibel och en modern bibel sida vid sida är det alltid lätt att se skillnaden. Det är också väldigt få biblar där någon grundläggande teologisk poäng är bortsuddad helt och hållet. Alla biblar säger att Jesus dog, alla säger att han uppstod, alla säger att Gud skapade världen, alla säger att man blir frälst genom tro på Jesus. Så enkelt är det bara. Alla grundläggande kristna läror står där, med mindre du får tag i någon väldigt märklig översättning som är helt ute och cyklar. Men om jag ska vara ärlig så vet jag inte vilken översättning det skulle vara. Och i nästa program så tänkte jag att jag skulle gå igenom de olika biblarna som finns på svenska idag och vad som är fördelar och nackdelar med dem. Men just nu så tänkte jag att jag skulle säga någonting om vilka principer man kan utgå ifrån när man översätter en bibel. För alla som kan två språk vet att vissa saker är väldigt svåra att översätta. Vi svenskar kan säga till exempel, här ligger en hund begraven, om vi tycker att någonting verkar misstänkt eller märkligt eller skumt. Men att säga there is a dog buried here ger inte någon mening på engelska. Det betyder ingenting för dem annat än att man säger att det ligger en hund begraven. Om de däremot vill säga att någonting verkar misstänkt så säger de there's something fishy going on eller någonting liknande, vilket inte funkar på svenska då. Så om man ska översätta en text så måste man ju göra några val. Hur nära grundtexten ska man lägga sig? Så är det naturligtvis också då med hebreiska och arameiska och grekiska. I Filipperbrevet kapitel 1 och vers 8, för att ta ett exempel, så säger Svenska folkbibeln så här: Gud är mitt vittne att jag längtar efter er alla med Kristi Jesu ömhet. Det är alltså första Filipperbrevet 1 och 8. Och det här ordet ömhet, Kristi Jesu ömhet, det heter på grekiska splanknon och betyder egentligen inälvor. Gud är mitt vittne att jag längtar efter er alla med Kristi Jesu inälvor. Alltså tarmar, hjärta, lever, njurar, lunga och så vidare. Så om man översätter det här uttrycket direkt så säger man alltså, jag längtar efter er alla med Kristi Jesu inälvor. Och det är språkligt korrekt, det är direkt översatt. Men vi använder ju inte det uttrycket som ett ord för ömhet eller längtan, och därför låter det konstigt. Och istället så översätter då Svenska folkbibeln det med ömhet, och andra översättningar använder andra ord, med Jesu Kristi kärlek, med Jesu Kristi längtan eller så. Men det finns översättningar som är mer bokstav för bokstav och ord för ord, som till exempel King James Version, som faktiskt säger the bowels of Jesus Christ, alltså jag längtar efter det med Jesu Kristi tarmar. Som låter märkligt men som är korrekt, och det är inte fel, det är inte, men det kan vara svårt att förstå. Och det här är ett lite extremt exempel, men det här är val som varje översättare måste göra varje gång man möter en text. Och Bibeln som du läser, om du är en bibelläsare, den är gjord av en översättare eller flera som har gjort ett val att placera sig någonstans på den här skalan mellan formell likhet, alltså att man översätter direkt, eller betydelselikhet, alltså att man försöker se på hela begreppet samlat. Och det finns ingenting som säger att det ena är fel och det andra är rätt, men det kan vara bra att ta reda på hur översättarna av din bibel har tänkt, hur nära de ligger grundtexten, hur stora friheter de tar sig för språklig förståelse. Och så kan det vara bra att undvika de som är mest extrema åt det ena eller det andra hållet. Och så kan man säga, men Guds ord då? Alltså som kristna så tror vi ju att bibeln är Guds ord, eller hur? Men vilken bibel är det som är Guds ord? Och hur kan vi vara säkra på att det vi har idag är samma sak som de hade då? Och en del kristna menar att vi borde bara välja en bibel, eller i alla fall en grekisk text, och så bara hålla oss till den, även om den inte är 100% original. Andra menar att vi ska erkänna att en viss text, som till exempel Textus Receptus, är Guds ord utan misstag, och försvara det påståendet med näbb och klor och med allt vi kan. Men jag skulle vilja säga som så här, att den texten som vi har idag, den som finns i både i Textus Receptus men kanske framförallt i de här moderna kritiska texterna, den ligger väldigt nära originalet. Det finns antagligen ingen text som har gått förlorad, utan det som är fallet är att, som någon har sagt, vi har ett 10 000 bitars pussel och någon har lagt in 100 extra bitar. Vi har inte för lite så att någonting har gått förlorat, utan vi har pyttelite för mycket. Och det är extra bitar. Och det är väldigt trösterikt, för då kan vi veta att originaltexten, eller någonting som ligger otroligt nära originaltexten, faktiskt går att återskapa. Och det vi har idag i till exempel Nestlé Allans text och liknande eklektiska texter, som kallas de texterna som, där man väljer ut från en större textmassa. De texterna är antagligen till 99% identiskt med originaltexten, eller kanske ännu närmare. Och det finns ingen kristen doktrin eller lära som hänger på en textvariant. Och heller inte tron på Guds ofelbara ord hänger på någon, att det måste finnas en grekisk text som är 100% rätt. Och om du behöver verkligen inte vara bekymrad för den bibeln du läser, om den är bra nog eller inte. Det kan hända att den bibeln du har och läser ur inte är den bästa, och att det finns saker och ting som är problematiska eller fel där. Men jag skulle vilja säga att den nästan garanterat ändå är god nog. Och det här var det jag hade att dela med mig av idag. Jag hoppas att det inte blev alldeles för tekniskt det jag har pratat om här idag. Jag vet inte hur många gånger jag har sagt textus receptus nu. Men jag hoppas att du som har lyssnat har haft glädje av det som du har hört. Och att du vill följa med vidare. Nästa gång så ska vi prata om svenska bibelöversättningar. De som finns på marknaden idag. Och så ska vi komma fram till slutet på vår resa från stentavla till app. Vi ska avsluta det här programmet med att lyssna på sången Kär Jesus, jag kommer till dig som jag är, med Folke Jakobsson, i en inspelning från slutet på 90-talet. Jag ska bara nämna att du har lyssnat på en podcast ifrån Maranata Podcast med mig, Paulus Eliasson. Det här programmet har också sänds i Stockholm Örebro närradio. Var gärna med och sprid de här programmen vidare. Du kan komma i kontakt med Maranata via e-post info@maranata.se eller telefon 070 201 60 20. Sprid Guds välsignelse till alla du möter, och på återhörande.
Kära Jesus, jag kommer till dig som jag är, med ditt hjärta betyngat av sorg. Du som ser jag är svag, du må styrka mig här. Du min frälsare, min klippa och min borg. Jag är sorgsen för att jag ibland gör dig emot. Därför vacklar så ofta min fot. När oledig jag var, jag kommit på fall. Men min Jesus förlåt. Och den väg du har fört mig, jag möter förakt. Det är korset som du gav till mig. Men jag känner var dag att i det finns kraft. Vilken härlighet att leda med dig. När som vännerna sviker, du kommer så när. Världen hatar, men du har mig kär. Jag vill prisa dig fylld av den helige and. Du har frälst mig och gripit